Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson.
Och just exakt där är vi igång med podden. Igen, jag Olsson. Och som ni kanske har hört då, senaste tiden så har jag haft, det har varit fågeltema, eller hur? Fåglar som har kvittrat. Vi gjorde ju en utepoll senast till exempel, ja. Så, när vi var här hemma hos mig. Men nu är det, kan det vara flygvarning? Har jag, om jag har förstått allting rätt?
Precis när vi tryckte igång här så kom det en flygjävel. Flyger här ett sånt. Men jag tittar, där är den. Och jag har ingen flugsmällare här uppe på ovanvåningen. Nej, den får vara så. Det är alltid trevligt. Man får lite lantlig så här. Man känner att det är sommar, snart är det midsommar. Och flugorna förökar sig och kommer i mängd. Det är alltid mysigt.
När jag var liten på landet på sommarna i Småland. Då brukar jag lära mig att ta dem. Man håller handen öppen, handflata precis bakom dem så de inte ser. Så drar man till. Det var en bra träning att bli snabb i näven. Så drog till och så fångade jag dem. Och så skakade jag dem in i handen, flugorna. Och sen drog jag allt, kastade dem in i en vägg så de svimmar av lite grann. Och sen kastade jag ut dem efter det. Så hade jag inte mördat dem, bara liksom klappat till dem.
Det var något av det absolut det värsta jag har hört. Du, som det var ju alltid med sådana där mördare där de hotade någon i gamla däckar och sånt. Så ja, och akta dig för honom, för du vet, han är en sån, han gillar att rycka vingarna av flugorna när han var liten.
Ja, men det gjorde jag ju
inte. Nej, men
det här var skonsamt.
Ja, skonsamt. Skaka runt som alldeles yra huvudet och så drämmas rätt in i en väg. Det är ju fantastiskt.
Jo, och då svimmar de av lite, men inte särskilt länge, så fick man snabbt plocka upp dem och sen slänga ut dem genom fönstret. Och då vaknade de till liv, tror jag, i varje fall. Och då flög de vidare.
Nej, det var det, svart. Ja, jo, ja, men jag tror ju inte på det riktigt. Att det fungerar.
Vad tror du inte på?
Nej, men det kan inte sådär. Och dessutom, har inte flugor sådana ögon så att de liksom ser även bakåt?
I nacken?
Ja. De har ögon i nacken. Så
nej. Du kan göra det försöket. Nu är inte du så snabb i vändningarna. Men du kan göra det försöket med flyjävelen som du har där. Jag måste dig nu i ditt rum. Den sätter sig, sen smyger man fram. Sätter bara handen bakom handflatan. Och sen ungefär en 10 centimeter ifrån. Och så snabbt drar du till. Och då med hela handflatan. Och då hinner den lyfta. För den tror att den ser och hör någonting. Och när den lyfter så når den handflatan direkt och stänger det igen och då har du den. Och då skakar de om. Och ja, det är en viss finess. Det tar ju tid att lära sig. Men jag bara blev... Jag är jäkligt bra på det fortfarande.
Vem lärde dig detta? Var det något du hittade?
Ja, det var nog något proffs. Det kan jag inte exakt komma ihåg. Nej. Men jag är fortfarande bra på det. Jag tyckte det var förr om åren så hade de ju sådana där på landet. Hade de ju, det var jäkligt äckligt. De hade liksom som en klisterremsa som de hängde upp, som sneklade sig ut. Som man hängde upp i taket. Ja. Och det var ju med en sorts klister på. Ja. Så flög flugorna omkring där, så satte de sig där, för det var säkert någon sockerliknande. Och då kom de ingenstans. Då fick de vifta omkring där tills de dog.
Ja. Och det värsta var ju...
Rätt äckligt, det hängde en massa flugor.
Ja, ibland man kom hem till någon på landet där så skulle man sitta och äta vid bordet. Det hängde en sån där med liksom 100 döda flugor eller någon som försökte ta sig fram i sirapen på den grejen som hängde där. Det var inte speciellt aptitligt.
Nej, det, ungefär så tänkte jag också. Mm. Intressant att du tog upp det, för den hängde liksom där som att det inte var någonting.
Ja, precis. Ingen brydde sig. Varför hänger den där? Liksom? Ja, det är ingen som såg den. Ja.
Nej, men där kämpar de på sina liv. Ja. Men sån har du ju inte. Då är jag nog mera för min variant. För den är också lite sport och lite träning.
Lite träning, ja, det har du rätt i. Reflexen, ja. Blev du bra i... Vad hade du för nytta av det sen i handboll eller något sånt? Eller vad?
Ja, jag spelar lite handboll, ja. Men även lite pingis.
Ja, pingis, och så,
ja. Pingpong.
Ja.
Mm. Men det var väl bara bra med bra reflexer.
Mycket bra med bra reflexer, ja. Det ska man ha. Det har jag aldrig hört.
Jag vet inte riktigt hur vi kom in på detta.
Jo, det var du som bara började berätta. För jag berättade om flugjävulen som är här nu. Som att den kan ju sätta sig ner någonstans. Sen kom du in, du berättade, det mycket har du berättat om ditt liv och så, men just den detaljen var en total nyhet här. Och den var, jag vet inte om man ska imponerande eller det, ja, hellre det skulle jag säga än en sån där som hänger ner över ett mat, som hänger ner där det sitter döda flugor. För har folk inte såna längre? Jag har inte sett såna på evighet.
Det tror jag inte. Det känns som att de har fler bättre sofistikerade metoder. Det finns ju du är ju mer en flugsmällartyp, du liksom krossar dem mot en vägg så där. Det är äckligt, smetar ut så här, sånt. Du är ju mer råbarkad där på det kan jag tänka mig. Men det finns ju också numera flugsmällare som inte är smällare utan mer som de är elektriska.
Ja, vad är det? Men är inte det för getingar mer?
Jag tror det funkar på flygor också. Eller alla som flyger. Alltså det är inte alla, inte måsar kanske. Nej. Men det är ju små kryp som flyger. Och det är ju, och det kan jag tänka mig att du gillar också. Vilket? Att köra ner dem liksom i någon sorts elektrisk stol som är mobil.
Kör ner det med en elektrisk stol som är...
Ja, men alltså den är ju elektrisk, flugsmällare är ju som den elektriska stolen, fast det är elektriska smällare.
Den är rörlig.
Ja.
Ja. Ja,
det är ju inte heller så himla humant.
Nej, men jag har faktiskt aldrig interagerat med en sån. Aldrig, faktiskt. Jag har hört talas om dem.
Nej. Jag har sett det sitter liksom bödlar med såna och njuter av det. Det har jag lagt märke till. Sån skulle jag heller inte ta. Det är mera min metod viktig. Men alltså, mer om mitt liv kan du ju faktiskt läsa i den bok som kom ut i september. För nu är det ju klart att jag släpper bok. Olsson, har du sett på sociala medier som hänger med?
Ja, jag hänger med verkligen. Jag är... alltså, kan du berätta för lyssnarna här att nu fick jag, det här gick igång och han la ut en grej om detta, en release om att boken kommer. Jag har känt till att boken är under produktion och att den ska komma. Men så la han ut en sociala medier. Har du inte sett det? Och sen var det 3 minuter sedan. Liksom, att det, jag har ju inte Twitter inopererat i hjärnan. Så att det kommer, men det kommer kanske snart.
Nu får ni med osanning här, Olsson. Nej. Det var ju väldigt länge sedan, ute flera timmar sedan. Och då hade du hade inte hängt med helt enkelt. Men det är ju helt okej, det kan jag förstå.
Ja, det är framförallt om man kör bil. Jag tycker inte att man ska sitta och tweeta och sånt när man kör bil. Men det kanske du gör. Du har ju en Tesla.
Nej, men du kan läsa dem.
Ska läsa dem? Ja, jag kan inte läsa.
Den kan köra sig själv.
Ja, den kör sig själv. Ja, hur fan gick det där med de där bilarna som skulle köra sig själv? Det gick väl sådär.
Ja, men min gör ju det.
Okej. Okay. Inte när jag åkte in i alla fall. Det var då du bara tryckte och så gick den från 0 till 190. Där på den Brommavägen. Där.
Nej, där kör jag bara. Jag håller bara hastighetsgränsen. Och det gör jag alltid. Nej, men däremot så kan den alltså på motorvägen köra sig själv. Mm. På riktigt alltså.
Ja, ja.
Om man ställer in det. Som en autopilot.
Ja, men då måste du också veta vad du ska lära han. Du måste ha en sån med kontakt och sådär. Det hade ju problem för någon vecka sedan. När du körde från Ulricehamn.
Det
berättade
jag förra veckan. Skrev du fråga något om boken?
Då var det inte så kul att ha en Tesla. Jo, jag ska fråga om boken nu. Jag vet ju, du har ju skrivit.
Jo, men...
Ja.
Det vet ju inte lyssnarna.
Nej.
Jaha. Så frågan något nu som att du är intresserad.
Ja, vad handlar den om?
Ja, det kan jag berätta för dig, Mats. Den handlar om 35 år i sportjournalistikens tjänst. Ett helt liv med sportjournalistiken. Och jag håller på att skriva jättelänge och det har ju bara svält. Och herregud, när man börjar rota i saker, då vet ju säkert du som är van bokskrivare, författare, förlåt. Så det blev ju väldigt mycket till slut.
Ja.
Och boken är redan, den är ju inte tryckt nu, men den är ju redan för lång så jag måste stryka ner. Den blir max 300, den blir 350 sidor.
Och du skriver.
Och det säger de är mycket.
Ja.
Men det har varit intressant att reflektera över ens vad man har gjort och inte gjort. Ja. Och förutom att jag berättar en massa om vad som har hänt och inte hänt. Och så från olika mästerskap i fotboll och handboll och hur vi byggde upp TV4-sporten och massa annat, så är det ju också en berättelse om att man kan ta sig från knappa, enkla förhållanden till sina drömmars mål ungefär. Så på så vis hoppas jag att den ändå blir till viss del inspiration för andra som vill göra stora saker fast som inte tror de har möjlighet till det.
Vad heter boken?
Vill du så kan du. Och det har varit mitt motto.
Ja. Det ser jag. Det var det du märkte att jag ställde, så det var liksom det du pratade om nu liksom, att man kan, om man tar sig, ja, om man vill, så kan man ta sig uppåt från enkla förhållanden till, ja, alla har vi den
vägen. Eller så kan man, det behöver inte handla om det, det kan också handla om att om du, jag är övertygad om det, att om du verkligen vill någonting, oavsett vad det är, om du vill ta flygcertifikat eller om du vill flytta till Libanon, så kommer du kunna göra det, för att du, om du verkligen vill, så kan du göra det. Det är övertygad om att det är det. Men om man inte vill jättemycket, så är det så att om man vill bli miljonär så kan man säkert bli det också, om man verkligen vill jättemycket. Men det är ju lite svårare, för att det kan ha med annat att göra. Men om din egen brinnande vilja kan ju, är jag helt övertygad om, ta dig så långt som du verkligen vill.
Det är nästan...
Sen så kan det finnas fysiska begränsningar. Om du vill bli höjdhoppare och sånt där, så kan det ju handla om att du kan inte hoppa 1,90 för att du är för tjock eller för smal eller vad det är. Du fattar vad jag menar. Eller du kan inte springa på 9,7 sekunder för att du har inte de generna och så. Men mycket annat kan du lösa.
Jag var någon anledning, ofta när jag kör bil hör jag mycket radio. Så var någon, Erik Blix efter 3, eller vad heter det, P4 Extra, frågade om en 80-årig man som sprang. Han hade sprungit 7000 maratonlopp i världen i sitt liv. Och så, men kan man allt om man vill? Ja, till viss gräns, sa han då. Men jag tittade rätt roligt, han sa, den där Carl Moreus, jag tror inte han kan bli höjdhoppare.
Det
tyckte jag var väldigt roligt. Jaha, men hur kom...
Dessutom Erik Blix, jävligt
bra. Ja, det är jättebra. Men hur kom det här till då? Boken menar jag.
Ja, jag satt och skrev mellan alla andra jobb, stort sett.
Jag menar, vad är det för förlag och hur går det till?
Ja, förlaget lovade. Det var flera förlag som ville att jag skulle skriva bok. Och så, men jag ville göra det på mitt sätt och jag ville inte vara på något större förlag, för att då blir man liksom en i min känsla åtminstone, att man blir som en liten flugskit. Ja, istället så är det här förlaget är ju väldigt, väldigt, väldigt engagerade och jobbar hårt i mån om att både sälja och sprida bokens budskap och att boken finns. Så då, det känns extremt bra. Och sen var det jävligt roligt att skriva, för att jag tycker om att skriva så, men jag har ju varit jobbigt eftersom jag helst vill skriva kväll, så natttid. Jag får mer ro då. Eftersom det plingar i telefoner och mejl och allting på dagtid. Och då är inte jag van vid att stänga av. Så då fick jag skriva på nätterna. Och då blev det inte mycket sömn, för man måste upp på morgonen och göra annat jobb. Men nu är det klart. Känns jävligt bra.
Och kan vi förvänta oss...
Det är inte helt klart, för det är någon sorts det är massa korr och sånt som ska göras. Men inte helt klart.
Nej. Men kan vi förvänta oss några avslöjanden?
Inga sådana snaskiga på det viset. Några kan vi nog. Men inga, inte i syfte att skapa stora rubriker. Det kan det nog fan bli ändå, är jag rädd. Det kommer det kunna bli ändå. Det blir det nog. Inga sådana...
Du är ju på tal...
Inte vem som har legat med vem och sånt.
Men det är ju liksom medierna är ju som... De är ju som flugor kring en sockerbit när det gäller dig. Häromdagen hade du igen någonting. Helt plötsligt Ekvall rasar mot domaren i EM. Vad fan jobbar Ekvall med det? Jag vet inte vad de hade snappat upp att du hade tweetat någonting. Och helt plötsligt var det jätterubrik och bild på dig. Och det är liksom kända U21-spelare och sånt där. Men det var du som var på bild och störst och du rasade mot domaren.
Ja, det var för att de hade koll på Twitter.
Mm. Vad säger du, till skillnad från mig? Mm. Jag läser också, jag tänkte inte att det var en hel artikel, men det är så är jag.
Bara för att då snabbt rekapitulera och sammanfatta. Det har varit jävligt kul att skriva den här boken. Det ska bli kul när den väl kommer ut i september. Det har varit väldigt roligt. Och tack för att du visar så stort intresse, Olsson, här. För i podden, för att vi kunde sprida budskapet. Ja. Men det vill jag säga att ni lyssnar på podden nummer 215, 215, och att alla är lika varmt välkomna till denna poddverkstad och denna lyssningsdel. Men allra mest välkommen är alltid vår första lyssnare Staffan Olsson, som ju jag tror har tagit semester.
Nej, då har han inte. Du sa ju ingen koll bredvid mig här för typ 13 minuter sedan står det här. Staffan 13 gillar ditt inlägg. Han måste ha gillat den där korvmojen i Eslöv som inte sålde korv utan som sålde, vad var det nu igen, indisk mat, kebab. Indisk mat och kebabhus. Där ser du.
Men var det en korvmoj i Eslöv som sålde indisk kebab?
Ja, nej, ja, indisk mat och kebab.
Ja, inte indisk kebab. Nej, okay. Nej, jag fattar.
Det var liksom, ja, det var en upplevelse att gå på torget där, och det var mycket sån mat och thai-mat, och det är ju så, man åker runt lite på landsbygden nu i Sverige, så det är ju, thai-krogarna har ju liksom kört ut Kina-krogarna och ja, allt annat också.
Men då är ju min följdfråga, vad gjorde du i Eslöv?
Jag försökte leta upp världens längsta korv, för att jag var ju på en thailändsk krog i Slite på Gotland. Där fick Sveriges längsta korv. Jag tänkte, en om thailändsk krog i Eslöv, de måste också ha en väldigt lång korv. Men det hade de inte, så jag fick köra hem igen.
Då kom men, okej, och varför letar du för långa korv?
Det är väl en kul grej. Du skulle se så många, du som säger du följer med, så har sett så många likes jag fick för den bilden från Slite. Här kommer nu en fråga till dig som 35 år i sportjournalistikens tjänst. Vilken känd idrottsman kommer från Slite på Gotland?
Mattias Sundborn.
Jaså? Jag ser mig. Det visste inte jag.
Nej, jag har ingen aning. Du ska ju veta svaret.
Jag vet svaret, men det är möjligt med att Mattias Sundberg kommer. Alla kommer från Slite.
Ja, Håkan Loob då.
Håkan Loob.
Mm.
Han är kung i Slite. Mm. Det är sånt man vet. Vänta, det är sånt man får veta när man ute och rör på sig. Man får ut i landet och se. Liksom.
Jag tror han spelade i Roma, som heter laget.
Ja. Du vet, det var ett jäkla liv där med alla korna som romade där. Ja. Det var så de fick namn.
Men du undrar, man undrar också hur de uttalar när de engelska, sen när de NHL-tv, du vet, så skulle uttala Håkan Loobs födelsort. Då tror de sa Slight.
Mm. Slight. He's from Slight. Slight. Ja. Det gjorde de säkert.
Ja, fortsätt Olsson.
Ja, men du vet mer vad jag... Den bilden skickade till dig, jag funderar fort man skulle lägga ut. Där var ju i Slite var ju en sån uggla som huvudet guppade på den i vinden och sånt där. Och du hade helt rätt. Det var inte en fågel inom en kilometers avstånd.
Nej. Här är de inte lika lättlurade.
Nej, jag hör det nu. Du kvittras det hemma hos dig.
Ja, men det är på andra sidan.
Ja, men den är ju väldigt högljudd.
Men den är inte bland ugglorna. Så det är det att de lite större fåglarna verkar vara livrädda för ugglorna fortfarande. Men gråsparvarna, som ju är en fågel jag ändå känner igen, de verkar fullständigt skita i. De har inte gått. Men det kan ju vara den som skvallertackan som...
Ja, men den såg ju när vi satt där.
Det var ju en gråsparv.
Det skulle jag ju skrivit ju. Min granne, när jag kom igår, så säger hon helt plötsligt här på Skåne, i Skåne på landet, så säger hon att hon har sett två ugglor, riktiga ugglor. Ja, så då jag också, Patrik Ekvall, har också två ugglor i sin träd. Nej, men det här var riktiga ugglor. Kattugglor. Ja. Så att det hoppas att man ska kunna få se. Så kan ta en bild på dem och skicka till dig och se vad som händer.
Kattugglor. Jag ska också säga att Mattias Sundermån är från Bunge, eller som man säger engang, Bunch, som är en församling på Gotland. Och vi ska definitivt tillägga att Olsson sitter ju numera i sitt sommarresidens någonstans längs den stormrika skånska västkust, nordvästkusten.
Nordvästkusten, ja. Och det är inte bara ett sommarresidens, det är ett vinterresidens också.
Ja, men nu är det ett sommarresidens.
Ja, nu, ja, precis nu, den här timmen, ja.
Där sitter han och gonar sig själv då, så som vi kanske hör på kvittret här, så sitter jag i det vackra solskenet som sipprar in genom fönstret som jag nu har öppnat faktiskt i min enkla lilla boning ute i Bromma. Så att, jag måste säga att det har varit härligt juniväder stora delar av den här månaden. I like. Det är första gången på evigheter som jag är hemma och tar del av junis första solsken som han sjöng en gång, Per Gessle, i någon låt.
Ja, ja. Någon låt, ja.
Jag kommer att ta vilken.
Nej.
Lika stark som junis första solsken. Men det kan du fråga du som är, känner honom. Du
har hans nummer. Juni, juli, augusti.
Nej, det var inte det. Du tror du är så unik på denna jord, men jag behöver dig som du behöver mig. Det var något sånt lite mer mindre känd.
Lite mer sånt som du gillar. Du är lite så... Ja, du vet, som du alltid hackar på för med rockskribenterna som åkte till Los Angeles och såg ett band i en källa.
Ullvägen.
Du är lite mer på det. Ja, Ullvägen. Ja, okej då.
Men du, vi ska ju prata idrott också när vi ändå är igång. Ja, det tycker jag vi ska göra, absolut. Och jag vet inte riktigt var vi ska börja någonstans, Olsson. Men det har ju varit extremt mycket snack om nya fotbollens nya regelvärld, eller om vi ska säga det, domarvärld för den delen. Det finns ju en hel gäng nya regler föreslagna för fotbollen, och sen så har vi det här med videogranskning. Jag vet inte om vi ska börja med de nya reglerna. Du ställde en jäkligt bra fråga i ett mejl till mig här.
Ja, men vad det jag tyckte var roligt, direkt så börjar man så här: nej, vad ska de ändra, vad ska det vara bra för och sånt där. Sen tänkte jag på, reagerade vi likadant när de förbjöd, eller när målvakten förbjöd att ta en bakåtpassning med händerna?
Detta var på 80-talet när jag spelade väldigt mycket fotboll på hygglig nivå, så att jag kommer ihåg detta, och jag kan inte minnas att man reagerade speciellt dåligt på det. Och nu var jag aldrig försvarsspelare, så det kan ju bero på det. Så att jag, vad jag kan minnas, så var det en väldigt välkommen regel, inte minst bland publiken, som jag hade ju tröttnat på de här deflagen som fanns på 80-talet, för det var på 80-talet det kom, som hela tiden spelade tillbaka till målvakten, som då alltså kunde ta upp bollen med händerna. Det kallades för fotbollsmålare. Och för så sjukt var det, man spelade, passade tillbaka till målvakten med foten. Man kan ju spela tillbaka med huvudet, och då får de ta upp den. Men då fick ju målvakten plocka upp bollen
och stå och studsa lite och sådär.
Så jag minns nog det som att det var en väldigt välkommen regel. Jag kan inte komma ihåg att någon var direkt negativ till den.
Nej, jag kommer inte ihåg, för det måste... Ja, nej, var det på 80-talet, sa det. Då jobbade inte jag på sporten.
Bara på 80-talet, eller jobbade bara på 80-talet.
Ja, däremot ibland när man ser gamla klipp, så där man sitter och tittar på gamla klipp, och så typ jag kommer ihåg med Ravelli, så helt plötsligt, så jag sa till och med en gång till mig, nej, som när han liksom tog upp bollen med andra. Men man fick ju göra det på den tiden. Men de nya reglerna, jag förstår inte alla riktigt. Jag gillar inte den med effektiv speltid. Jag har en kompis som heter Linus, han tycker det är jättebra. Jag tror att matcherna kommer bli längre och tråkigare av någon anledning.
Men jag gillar heller inte effektiv speltid.
Nej.
Ja, av den enkla anledningen att jag tycker det fungerar med det systemet vi har nu. Det är inte så att det är icke-fungerande. Det handlar ibland om att man har lagt till för lite hit och dit, men det är ju ingen stopptidssport på det viset att man hela tiden ska stanna klocka och så, och dessutom tror att matcherna blir längre, och det är väl inte det man är ute efter.
Nej.
Eller hur? Det kan ju
kanske vara. Nej, jag tror inte helt
övertygad. Men sen är det några små regler som ju inte kommer att innebära någon större revolution, men som jag kan tycka ändå är okej. Till exempel att man kan få lov att slå en... Bollen behöver inte ligga helt stilla när man slår en frispark. Det är väl helt okej, liksom.
Mm, mm.
Det kan jag tycka. Eller att man får dribbla från en hörna. Den är ju kanske lite så, men varför inte? Det kan ju vara lite halvroligt. Jag tror de flesta vill ändå slå in dem eftersom det är fasta... Vi är starka på fasta situationer.
Ja, precis. Som, typ, men det är väl upp till varje... Men det kan vara upp till varje lag då, liksom. Med, om de vill så stämmer det. Vi är bra på fasta. Då slår man gammaldags hörnor.
Det. Annars så dribblar man, det kan man för göra. Det kan nog tillföra någonting. Och att man får slå en frispark på rullande boll. Det är ju så att bollen måste nu förmodligen ligga ungefär där frisparken skulle slås. Jag vet inte hur ofta det kommer vara aktuellt. Vad var det med? Det var någon insparksregel som jag inte riktigt... Har du dem där framför dig, Olsson?
Nej, jag har inte dem framför mig. Jag satt här och tittade, jag vet inte vad jag gjort av.
Nej, men jag har ju tyckt att det har alltid varit väldigt konstigt att, och den tror jag inte var med i det här, men att man när man slår en inspark och då väljer att gå in och ta den in i straffområdet för att det är fara på färde, så att säga. Och det enda som händer då att nu hittar jag de här, det är att insparken går om. Det har jag alltid varit emot. Jag tycker att då är det ju klarar man sig undan med ett regelbrott. Jag tycker det är bättre att det innebär att det då blir det frispark till motståndaren. För att det är de som förlorar på den liksom apropå att man försöker gå in och straffa mig för kampen. Jag trodde att jag hittade dem, men jag gjorde faktiskt inte det. Utan det var nya förslaget. Det här, just det här över dem. Förstår du vad jag menar? Nej, men då tycker jag att då tjänar man på att fuska. Så det tycker man borde ändra, men det fanns inte med. Det var en annan insparksregel. Här är det. Insparkar ska förslås till spelare i eget straffområdet. Då tar man liksom bort den varianten att det måste gå utanför straffområdet. Det har ju inga problem egentligen. Spelare kan slå frispark till sig själva, så att de kan liksom börja dribbla då. Ja, det kan han väl få lov att göra. Det blir lite mer fart på spelet. Ja, alltså jag har egentligen inga så problem. Det kan tycka lite halvroliga. Det döms mål om en spelare förhindrar en boll med handen på mållinjen. Ja, varför inte? Det är väl bara bra. Det blir rätt.
Det enda som jag direkt reagerar på, det var effektiv speltid.
Ja. Efter en missad straffspark blir det inspark oavsett om man åkte rädda bollen när den går utanför. Den fattar jag inte. What's the point?
Men.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Den fattar jag faktiskt inte. Det spelar, vad spelar det för roll? Ja, men det, jag har ingenting emot vissa av de här regeländringarna om de skulle ske. För att jag tycker att några av dem är ganska, ganska roliga. Sen är det ju så att i fotbollens värld så är vi ju lite till mans väldigt, vad heter det, traditionalistiska. Vi håller på vår tradition.
Mm, mm.
Och där, när det gäller videogranskningen, som vi hade långt och bra snack med Jonas Eriksson här i min andra podd, Tilläggstid. Jag tycker du skulle lyssna på det är rätt intressant. Mm. Då är jag ju fortfarande skeptisk, även om han är klok där, Jonas. Han var skeptisk, men har dömt nu junior-VM några matcher och förklarat hur det är. Han sa, det var intressant, han sa till några spelare som börjar bråka på en hörna, som de alltid gör. Då sa han, I'm in contact with the video assistant referee, the camera is on you. Sa han till de som stod och straffade inför en hörna. Och då blev det lugnt.
Mm.
Så det var ju smart.
Mm.
Blev det hur lugnt som helst. Mm. Nej, men jag är mer så. Jag tycker fortfarande att det finns ingen gudomlig rättvisa. Och
Nej, exakt.
Och att till slut så blir det ju en granskning som är subjektiv av en annan domare fast han tittar på tv.
Mm. Det säger exakt igen. Precis så är det. Jag menar, jag har erfarenheten av att se så mycket amerikansk idrott på tv. Och det är ju så. De bara säger, okej, okay, då sitter en man, om det är hockey, sitter han i Toronto. Om det är American football, sitter han i New York eller Los Angeles. Sitter långt borta och sen bedömer de det. Och när man tittar på bilderna ibland så tänker man, hur kan han se det? Det är ju lika svårbedömt på tv i repriserna som det var live.
Mm. Ja, vi har ju sett bedömningar här i flera stycken. Både i U20-VM och i något annat sammanhang, det var Confederations Cup och sådär. Nej, men där jag också får känslan av att nej, men det var ju inte säkert att det blev rätt.
Mm.
Det var ju den bedömningen som han gjorde. Och jag har ju ett väldigt bra exempel. Det är ju här i Sverige så var det ju domaren Daradic som ju dömde en fullständigt horribel utvisning i mötet mellan, var det Örgryte och, var det Gais som mötte? Men en spelare i Örgryte blev utvisad väldigt konstigt och felaktigt. Och när man såg situationen i efterhand så bara tänkte man, nej, men det här blev ju helt fel. När detta då gick upp till disciplinnämnden så valde man ju att gå på domarens linje, för han tyckte fortfarande att det var rätt. Så att hur många som än hade tittat på det i efterhand så hade ju ändå den som tyckte att det var, som var domare bedömde det, och det, även disciplinnämnden tyckte att det var rätt dömt av domaren. De var inte eniga, men ändå. Du förstår vad jag menar? Det blir liksom jag hade, då är det bara att någon annan tar beslutet, och då vad man förlorar på det är ju förstås att det tar tid och det bryter av spelet och sådär. Å andra sidan så menar då många, och jag kan också tycka det, att i vissa fall så blir det rätt, och då är det ju jättebra att det inte blir fel.
Mm.
Men det är ju ofta blir det ju ändå en bedömning, och i fotboll är det ju så att det händer saker hela tiden, och ja, även om man i efterhand kan säga att han borde eller hon borde göra si eller så, såväl domare som spelare eller tränare, så blev det inte så, och det är liksom en del av sporten.
Ja,
det händer saker.
Det
ska inte bara tv-spel.
Nej. Bra, du nämnde det. Jag såg att du hade nämnt det i Twitter-diskussionen också. Men just det är. Jag tror det folk är så inne på det. Att det blir, de vill ha det som tv-spel. De ska ha en 100% millimeter rättvisa. Och det finns liksom inte. Det tycker jag inte. Var ska man dra gränsen då? För alla andra konstigheter som händer ute på planen eller under spelets gång. Eller... Nej, jag tycker... Så är det.
Nej, exakt. Och det är likadant med video... Det är likadant med videobedömningarna. Nu är det Tindra som är igång här nere, hör jag, så att det är ett jäkla liv. Nej, men videobedömningar ska ju bara göras för vissa situationer. Grova utvisningar, det vill säga en tänkbar andra gul eller andra varning ska inte, kan man inte ta på videobedömning, bara en grov utvisning direkt. Jaha. Rött alltså. Ja, ja. Mm. Så man kan, och det ska vara straffsparkar och det ska vara offside, där då linjemannen får liksom uppgift att hålla ner flaggan när man är osäker. För vinkar han och blir avblåst, så är det ju, för man kan väl inte spela om det. Mm. Och om bollen är in eller ute, vilket jag tycker är superbra, för att det tycker jag är, då är det ju svart eller vitt på något vis. Så det ska bara med sig ibland. Men då, jaha, då kan ju någon tycka att jo, men det läget vi hade på kanten där kunde leda till en extremt bra målchans. Varför skulle inte det bedömas? Eller var det inte en frispark en meter utanför straffområdet där? Vi är grymma på frisparkar. Varför ska inte det? Alltså, hur långt ska vi då dra gränsen? Ja, nu har man dragit det någonstans, men blir det rättvis för det? Nej, det blir det ju inte. Det kan det aldrig bli. Det finns inga, alltså jag har ju alltid varit allergisk mot frågor eller de som skriver och säger om att det var ett rättvist resultat eller det var ett orättvist resultat eller om det var rättvist, som frågan är. För det, resultatet är vad det är. Det är det enda rättvisa. Det finns ingen rättvisa. Nej. Det är ingen domstol.
Nej, då.
Är du med mig?
Ja, I'm with you.
Då är vi eniga. Bra. Mm. När vi ändå var där, har du hängt med i Patrik Sjöberg i sociala medier på senare tid?
Mm, jag har gjort det.
Vad tycker du?
Du får börja. Jag tycker höjdhopparen har en jävligt bra poäng i det han gör och det han säger. Samtidigt så anklagar då många typ oss gammelmedia för att vara fega och inte hänga ut vissa, i det här, som i det här fallet, pedofiler, eller de man tror är pedofiler. Men medierna har ju ett sätt att de måste ju rätta sig efter de pressetiska regler och lagar som gäller i det här landet. Och det känns som att det börjar bli väldigt förlegat. Alltså du kan ju gå ut på sociala medier och du kan läsa, du kan ta fram precis exakt vad du vill. Då kan du stå i gammal media eller i tv eller vad som helst som säger 32-åringen sa si och 32-åringen gjorde så. Sen kan du kan se bilder och namn och allt. Alltså hela, någonstans hur man måste tänka om hela den här situationen, hur man ska göra. Fast... Med namngivningar och såna här saker. Det är ena delen av det. Sen andra delen, jag vet ju inte. Det är ju väldigt svårt att säga emot Patrik Sjöberg. Det är väldigt svårt att säga att du har fel eller du är en idiot. Det är väldigt svårt att säga det. Jag menar, man tycker ju, han driver det här, jag vet inte, jag tror, är folk medvetna om det här fallet? Det är alltså en vad man tror är en pedofil som har undanhållit sig rättvisan. Om man undanhöll sig till ett visst datum, så jag fattar inte det, fallet preskriberades eller man kom undan.
Exakt,
man kunde inte åtala honom. Ja. Och vad han sa då, vet ni vad den här personen är? Ring polisen, gör så här. Och det tycker jag, det kan man väl göra. Det finns en till som inte är uttänkt på det viset med namn och bild som den andra är. Du känner själv, jag har jobbat så länge i medierna, så jag vill liksom inte säga den här personens namn, för det känns som att det är fel. Man får inte lov att göra så. Det har ju fått konsekvenser också. Den här personens... Jag vet, du och jag talade ju om det för... Vi visste ju inte för 2 veckor sedan, tror jag, om vi skulle prata om det eller ej. Och jag sa, men nej, det kan vara intressant. Och du menar då, jo, men den här personen, han har ju barn, han har familj, och de kommer ju drabbas. Och det har ju hänt också ju. Du har ju skrivit saker på personens väg och dörrar, och familjen har blivit utsatt för hot och hat och dödshot till och med.
Ja, men alltså, du har rätt. Det är kanske lite mer komplicerat än bara svart eller vitt, men kanske heller inte så komplicerat. vi får heller inte glömma att det är ibland kutym att publicera namn på brottslingar om man anser att brottet att det finns skäl för att göra det. Och i det här fallet så menar man att det finns en familj bakom till exempel, och det finns väl alltid utgår jag från. Så det förstår jag inte riktigt. Men så får vi inte glömma att skillnaden mellan sociala medier och vanliga gamla medier är att gamla medier har en ansvarig utgivare, vilket ju är bra som de lyder under under ganska hårda
regler.
Även om de ibland har lyckats komma undan det med lite anonyma kommentarer och skit, men det är en annan sak. Så att det går ju faktiskt, du hade ju kunnat publicera namn och kanske på något vis kunnat kringgå det. Sen så finns det ju så mycket annat här, och det är klart att det är för jävligt att familjen drabbas, även om det nu sägs vara så att familjen är ju de som högst sannolikt undanhåller den här mannen från att
från komma till, ja.
Från rättvisan. Så att ändå är det ju så att i slutändan, när det gäller brottslingar, så är det ju den som har begått brottet som är skyldig till hur det ser ut runt omkring han eller hon. Eller hur?
Ja.
Det är ju inte Patrik Sjöbergs fel att den här människan högst sannolikt har begått brottet. Och då också erkänt att han har haft sex med den här kvinnan, eller flickan, när hon är 15 års ålder, i beroendeställning. Det finns ju högst sannolikt, kan man då förmoda, finns det ju skäl till att han håller sig undan, givetvis. Så det där kan man vända och vrida på lite grann. Så jag när jag tänkte efter häromdagen, så tänkte jag så här: om inte Patrik hade varit så stark i just den här frågan och gått på som han har gjort, så hade förmodligen aldrig det här fallet blivit så uppmärksammat.
Nej, det är jag
övertygad om också. Vi hade aldrig, och det hade försvunnit ut i det tysta, och han hade kommit undan jävligt billigt.
Ja.
Därför var det bra att Patrik tog den kampen mot juridiken, för då har han ändå gjort det, och utgår från att det blir en lagändring just i det här fallet. Så det kan man väl ändå säga att det var väl jäkligt starkt gjort av Patrik, och det är bra att han ligger i. Och även om den här människan inte anses skyldig förrän han har fått sin dom, så är det ju ändå så att den undanhåller sig rättvisan genom att gömma sig någonstans för att komma undan ett tänkbart brott. Och där någonstans, känner jag lite som Patrik, där någonstans är man ändå skyldig till det brottet i alla fall, det vill säga att undanhålla sig rättvisa.
Ja. Då gör man en typ Julian Assange, man undanhåller sig rättvisa, man vill inte. Men det finns ju
sen kan man jävligt, sen kan man vara jävligt mycket viktig, Petter, och säga: jo, men det är ingen dömd för en... Nej, det är ju sant. Mm. Det är ju verkligen sant. Men det är ju faktiskt så att den här mannen undanhåller sig rättvisa. Nu säger inte vi namnet här också, för att vi gör ju en podcast för Expressen och de har inte publicerat namnet, så det vore ju korkat av oss att göra det då. I det här sammanhanget, som vi också lyder under Expressens ansvarig utgivare. Men vad jag vill komma till är ingen ska anses vara skyldig förrän han eller hon är dömd. Men ingen ska ju heller, hur jävla billigt som helst, komma undan från det brott som det är misstänkta för genom att hålla sig undan rättvisan.
Det är samma, det finns ju en till ju som inte har varit namngiven vad jag har sett, men som är tydligen från de här mina trakter, Höganäs tror jag, eller Helsingborg. Vet, Patrik skrev den någonstans: vet ni vad den här mannen är, ring, och så var det nummer till polisen. Han har varit väldigt pedagogisk i sitt sätt att föra den här kampanjen. Att det är ingenting med, han har aldrig skrivit gå ut och hota familjerna, gå ut och skriv på väggarna. Han har skrivit: ring polisen, här är nummer. Ring, här är de här nummerna ni ska ringa. Ring polisen och berätta, vi såg den här mannen där. Och det är bara att åka och hämta honom, i så fall, om det är så.
Ja, exakt. Sen är det klart att jag tror inte Patrik är dumma, han inser att det finns en följd av att han går ut med namn och så. Det kan ju faktiskt vara att det finns idioter som väljer att hota familjen eller skriva saker på ett hus. Det är ju en följd som är trist och tragisk, men det är ju människor som begår brott, och då får man väl lagföra dem i så fall, inte Patrik Sjöberg. Alltså förstår jag menar, om du skriver att Kalle Karlsson är en idiot, så betyder inte det att folk ska slå Kalle Karlsson på käften, för då har de ju begår de ju ett brott. Sen så finns det ju klart, sen så kan jag också hävda att det finns risk för att man hetsar människor genom att påstå saker. Det finns det ju väldigt kända exempel på i den nya medieformen, eller hur? Ganska många dessutom som har varit jävlig mot människor och tryckt ner dem och sådär och fått många med sig. Så det existerar, och det kan man ju tycka vad man vill om. Men vi får inte glömma, tycker jag, någonstans att det är ju tragiskt i det stora hela. Mannen i det här fallet har medvetet undanhållit sig en rättvis rättegång, utgår från. Slutligen, hade inte Patrik Sjöberg brunnit så för de här frågorna, så som han verkligen gör, och vilket jag högaktar honom för, så hade ju det här fallet, faktum är att det här fallet hade bara försvunnit ut i det tysta. Ja. Och nu gör de inte det, och det är bra.
Men grejen är att jag kommer tänka på det tidigare då. Så första gången jag åkte till London som vuxen och hade jobbat som journalist, och så köpte jag tidningar och satt och bläddrade i. Och jag liksom så hoppade till när det bara stod liksom att den misstänkte är Colin McIntyre, 32, på 13C Preston Road i Surrey. Wow, så får man inte göra. Men där är det ju, du vet, de lämnar ju upp ett helt likadant i USA, där folk kommer och läser iväg av polisen, och där står med ansikt och allt. Och, det är andra regler, de har andra lagar, och det kan man tycka vad man vill, men så länge vi har våra lagar så får vi följa dem.
Och det går, det är väldigt lätt att skrika och skriva PK-media hit eller dit, men det är ju som det är. Då får man väl ändra, då är det väl PK-lagstiftning om, i så fall.
Precis, ja.
Så får man väl ändra den i så fall. Det är ju trots allt så att det finns, men jag kan vara lite enig med Sjöberg också när han säger att det blir kanske väldigt snett när man istället använder hans utspel som ett argument för att anklaga honom för att ha gjort fel. Vilket han kanske har gjort, men det är ju faktiskt så att det finns någon människa någonstans här i sammanhanget som har gjort väldigt mycket större fel. Det handlar om att skydda barnen, inte brottsling.
Exakt. Det man vet också, det är ju att den typen av människa, den typen av brottsling har en benägenhet, eller väldigt ofta gör om detta, va? Att det händer igen, va? Och det kan man också då känna en viss man kan känna för det Patrik Sjöberg har gjort, det han säger.
Jag vill också säga det, Olsson, att, och det är ju säkert känt hos alla, men inte alla, att jag och du också är väldigt god vän med Patrik, men jag skulle inte ha haft någon som helst problem och säga att jag tyckte att han gjort fel, och han hade gjort jävligt fel, så hade jag sagt det också, för jag vet dessutom att han hade kunnat ta det utan några som helst problem, men ja, i det här fallet tycker jag som jag tycker, oavsett om jag känner honom eller inte.
Ja, vi hade våra kontroverser förr i tiden så här, men jag kan inte göra, vi är inte god vän, jag har inget, det är roligt när vi träffas. Som till exempel när han jobbade för Expressen under OS i London 2012. Han fick en ny bild av oss i media. Han sa alltid, jag fattar inte hur jävla mycket ni jobbar. Alltså typ nätterna igenom. Det är, man jobbar typ 20 timmar per dygn och sånt där. Och jag blev väldigt imponerad av hans sätt att han skrev själv. Och var så jävla... Ja, jag vet inte. Jag gillar honom väldigt, väldigt mycket.
Vi ska prata lite hockey från ena till andra. För att det är ju intressant och fascinerande på något vis att se hur mycket det skrivs om det här nya laget Las Vegas, som vi har pratat mycket om, Las Vegas Golden Knights, vad heter de, eller hur?
Ja, just det.
Och jag skulle säga att det skrivs nog mer om den nya, vad kallar man det för i USA? Man kallar det för, inte ett nytt lag utan en ny organisation.
Franchise.
The new franchise. Nej, men det skrivs ju mer om det här nya laget, som vi får säga på svenska helt enkelt, än det har gjorts om alla de andra nya lagen när de kom för några år sedan. För det här är verkligen en häftig grej. Det är uppenbart att Vegas ska ha ett hockeylag. Det är min känsla i alla fall.
Mm. Ja, men jag kommer inte ihåg heller hur det var när de andra nya lagen kom, gick det till på samma sätt. Nu har vi fått lära oss hur de plockar. Alltså, vilket system. Alltså, okej. Okay. Då går man till chefen då som är NHL-bossen. Så vi vill starta ett lag här. Ja, har ni 100 miljoner dollar i startkapital? Mm, då har de det. Ja, okej, okay, då kan ni börja. Då bestämmer vi. Ni ska få en franchise. Ni ska få ett lag i Las Vegas. Men var ska ni få spelarna ifrån? Det finns ju inget lag. Det finns liksom inga att komma underifrån. Det finns inget sånt. Ja, då är det organisationen som, okej, okay, då är det så här. Nu får ni ta en spelare från varje lag. Och de lagen i sin tur, de får skydda vissa spelare. Andra får de spela högt med tanke, oh, herregud, vi får, okej, okay, vi lämnar dem oskyddade. Och sen får vi se vilka Golden Knights plockar.
Mm. Nej, jag tror att det var likadant i de andra lagen när de kom. Och det är klart att det var ett helt skriveri om när Anaheim Mighty Ducks skulle ha ett Kalanka-lag, alltså ett Walt Disney-lag och så. Men inte riktigt i paritet med det här, vad jag kan minnas. Men nu är det ju så att, som du säger, att det är ju en helt annan värld och det fungerar på ett annat sätt. Det är ju inte folk som åker till Las Vegas och skriker att de inte har någon hockeykultur eller att de inte har någon... Att de inte får vara med för att de är nya och så. Utan här sätter man ihop ett lag av... Det är lite som att välja på gympan. Fast
ja,
större
just det. Alltså. Ja, just det. Just det,
ni får ta dem och dem, men inte får ta dem.
Skitsamma.
Det är 10 stycken svenskar som kan hamna där. Jag tror att många kanske vill också. Ja, om jag hade varit hockeyspelare och spelat i något sånt Calgary eller något sånt där. Jag har inga problem med Calgary egentligen. Men så kan jag bara tänka mig att man kanske har varit lite sugen och flyttat till Vegas.
Ja, det är möjligt. Jag vet inte. Jag vet faktiskt inte. Om man hade varit det. Det är ju ingen stad. Det är en lång historia man ska gå igenom vad jag tycker om Las Vegas egentligen. Men om jag varit hockeyspelare i ett lag och inte blivit skyddad, då hade jag sovit jävligt dåligt om nätterna. Jag har definitivt inte velat åka till Las Vegas och spela hockey. Och ingenting för hockeyns skull, men vad gör man där sen när man ska gå ut på kväll? Vad gör man? Liksom, vad händer? Ens om du är i Philadelphia, du är i New York, du är i Los Angeles. Det finns ju...
Jo, men du kan ju också vara i Calgary och...
Ja, och Edmonton till exempel.
Ja, Edmonton, herregud. Och det finns ju säkert andra varianter. Jag skulle inte ha något emot. Det är ju varmt och skönt också. Är det inte det ganska ofta? Eller väldigt, hela tiden?
Det är väldigt, väldigt varmt vissa perioder.
Jag skulle vilja spela i Minnesota Wild istället, vet du. Eller i Carolina Hurricanes.
Ja. Men du, det är inte bara det. Sen det kommer ju ett NFL-lag också. Om det är inte den här säsongen, men nästa säsong så kommer ju American Football att flytta dit. Så att helt plötsligt kommer Las Vegas att bli en sorts... Ja, det kommer bli sport. Sportstart.
Ja. Coolt.
Vilket det inte har varit. Och nu tror jag att detta är en ny arena. Jag har varit i Mac and... jag kommer ihåg innan vad den hette. Och sett deras gamla hockeylag som spelade i att typ var farmalag åt någon. För att de hade en ung tjeck som var väldigt begåvad. 18 år och sånt. Jag tyckte det var kul att gå dit. Så jag har varit på hockey i Las Vegas. Men... jag vet inte.
Det är, ja, det har du sagt innan. Men så vi ska bara titta på någon som är skyddad. Det är lite coolt att veta också att man blir skyddad. Men alltså till exempel i Washington Capitals är både Niklas Bäckström, André Burakovsky och Marcus Johansson skyddade, men Christian Hjus till exempel, som också tillhör dem, är inte det. I Vancouver Canucks är ju två spelare icke-skyddade, Rödin och Tom Nilsson, medan Bruna Sendin och Lou Eriksson Jakob Markström är eller inte det.
Så man vet
William Nylander behöver inte skyddas nu för han är ny. Eller ung, förlåt.
Ja, det är många, många sådana regler, snåriga regler. Alltså, någonstans var det kul att höra hur de diskuterar där i Las Vegas när de sitter och tänker, okej, vilka ska vi ta här nu? Ska vi ta den och den? Det är som plocka. Det är verkligen som att plocka ihop ett tv-spelslag.
Men Carl Hagelin i Pittsburgh är inte skyddad.
Nej, och det är lite förvånad över. Alltså, jag hade ju plockat honom.
Oskar Lindberg och Jesper Fast och de och Carl Klingberg, de är inte skyddade i Rangers. Det är ju däremot Lundqvist såklart och Mika Zibanejad.
Men Oskar Lindberg har du talat om väldigt, väldigt länge. Det har ju pratats om att han är redan sedan månader tillbaka, att han är redan klar för Las Vegas. Har hockeykronikörerna i New York skrivit, så att så är det väl. Och det är väl kul för honom. Det är möjligt att tänka om han får chansen att blomma där.
Niklas Kronvall är inte skyddad.
Nej, jag såg det.
Carl Söderberg är heller inte skyddad. Nej. Det är Colorado Avalanche. Det är därmed Gabriel Landeskog. Jag sitter och Marcus Kryger är inte heller skyddad. Det är ju en bra spelare. Viktor Svedberg också för den delen. Och Eddie Leck är inte skyddad heller. Mm. Nej, det finns lite goda bitar.
Mm. Och plocka.
Jag skulle vilja, du också vilja välja lag. Mm.
Ja, jag vet, jättekul att sätta ihop. Jag tar den och den, jag tar den där. Sen blir det ändå liksom vi mot Klabbet.
Ja. Ja, det är åtminstone spännande hur det fungerar. Jag har varit lite intressant lyssnarkontakt också, Olsson. Får inte glömma. Glöm inte att höra av er till oss. Gör gärna det till på Twitter, @Ekvall med W, eller Mats Olsson NY som står för New York på Twitter, @ekvall, Mats Olsson NY, eller bägge två, vilket ni nu vill helt enkelt. Du har lite kontakt.
Framförallt den språkfrågan här från Mats Holmqvist. Han har tweetat om rätt mycket faktiskt roliga grejer. Och du vet, du talar ju om sportklyschor eller sportspråk i verkliga livet, så att säga. Och han säger då liksom, han lägger till vissa av de visar innan, släpp hörnflaggan, kom in i matchen, typ sådana grejer. Och jag läste i Helsingborgs Dagblad ett referat från någon match liksom, efter det var segern var kassaskåpsäker. Det säger man heller aldrig i andra sammanhang än detta. Men vår vän Mats Holmqvist, han skriver att det inte bara den här typen av sport, utan pokerboomen, jag säger poker, jag vet inte om man uttalar poker, vad säger du? Pokerboomen.
Poker, inte poker, men poker. Men när man var ung och åkte på matcher med Olympic, då spelade man poker.
Ja, poker, ja, det vet jag, så mina föräldrar sa alltid det, de spelar poker hela kvällen. Men i alla fall, då sa han det var ju en boom, och du var väl med, var inte du med i någon mästerskap där 2003-2005? Alltså innan dess var det ingen som sa man gick all in. Och det har han faktiskt rätt i. Det är ju ett sånt uttryck. Folk säga vad som är. Du vet, de gick all in för det här. Så det kommer ihåg.
Det är ett jäkligt bra exempel. Mycket bra exempel från Holmqvist. Mm. All in är ju snott direkt ur pokerboomen. Där jag faktiskt, som jag var en liten del av, jag var ute och spelade lite grann. Jag tyckte det var väldigt roligt också. Men all in är ju absolut ett sånt uttryck som aldrig ens existerade på samma sätt som det gör nu. Det används ju i alla tänkbara sammanhang.
Men hur gick det till? Vilka mästerskap var du med i? Jag minns bara du åkte.
Nej, men det var med ett spelbolag som hade sån här, även en lång Sjöberg var med. Och så jag åkte runt i några länder och spelade. Jag var helt okej. Okay. Mm. Absolut helt okej.
Okay. Men är du duktig på kortspel då?
Nej. Det är inte, men det tyckte jag var kul. Det var lite sånt mentalt spel också. Jag är inte jättedålig och jag är inte jättebra. Jag är medium rare.
Medium rare, ja. Sen ska vi kanske komma in på det här med Samme Holmqvist. Hade en annan tweet i början på veckan där han talar om det liksom en utförsback. Han är lite rädd för nu när du har fejk ur trädgården. Det leder ju sin tur till trädgårdstomta, som i sin tur leder till solstolsbokare, som i sin tur leder till bära ryggsäck, som i sin tur leder till remsandal och strumpor.
Nej. Alltså, jag kommer inte skaffa några trädgårdstomtar. För ugglorna är ju inte att titta på. De är ju ett vapen i trädgården.
Ett vapen.
För att det ska bli ordning och reda. Så det blir ju inga jävla... Det är ju inget, jag har ju inte, det är inget... Jag avskyr pynt i all form.
Mm. Alltså faktum är, jag var, Jag var i, vad var jag då? I Eslöv, jag var inne i en affär i Eslöv. Och där stod en sån jävla trädgårdstomte. Jag blev helt fascinerad. Tänkte, vad är det här man säljer då? Mm. Jag till och med kände lite på det. Ska jag köpa en sån? Ja, det är ju fruktansvärt. Men då hade man fått stå, för hade någon fått stå bredvid och säga, ops, ironi eller något sånt där, om jag hade en sån i trädgård. Kanske, jag vet inte.
Jag gillar inte pynt och så här prydnadssak och sånt skit. Nej, fy fan. De här, det här är liksom, de gör nytta.
Ja, förra veckan pratade vi, jag kommer kom igång och prata om mattebommar till exempel och piska mattor och sånt där. Då måste jag säga det, din gamla kollega från Värnpliktsnytt och min före detta sportchef och andra chef och ja, allt möjligt på Expressen, Per-Anders Broberg, han är en trogen lyssnare förresten. Jag tror han har lyssnat på...
Jag har lärt honom allt.
Ja,
du vet,
precis som Björn Bure. Jag har lärt honom allt. Ja, okej. Men i alla fall, han skickade en söt bild på en mattebom från hans pappas innergård i Lidköping. Det är alltså 60-talshus. Mm. Och då skriver han, det fanns tre mattebommar. För nu finns blott en kvar. Att se den, då kommer här lite, Broberg har blivit lite poet på gamla dagar. Det är en doft av barndom som nyponbuska och femöres godis. Kämpa den. Och nu har Broberg blivit hög chef igen på TT. Han ska sälja något.
Det var helvete, vilken poetisk ådra. Det trodde jag inte, pub, som man sa. Pub, som man alltid förr hade.
Ja, du sa ni.
Jo, men, ja, men det är ju intressant med de matteborna är på väg att försvinna, och det tror jag nog. Men mattebankarna då? Hur många tror du har en mattebank?
Nej, de är försvunna. Det talade jag om sist. Det är bara Harry Svensson, han har 12. Han har köpt upp.
För att om man ska använda en matteboom så måste man ju ha en mattebankar.
Ja, precis. Du, innan du rinner iväg här nu, så har du haft ett äventyr med en parkeringsvakt som jag tyckte var väldigt underhållande när jag läste det.
Ja, men det är helt fantastiskt. Jag är ju skyddad. Jag har inga problem med parkeringsvakter, inte alls. Står man fel så står man fel, och det finns ju regler, och då får man helt enkelt skylla sig själv. Jag stod, som jag alltid brukar göra, utanför parkkonditori där jag tog en liten morgonkaffe. Mm. Precis utanför där står alla bilar och allt det där. Men då kom, där får man då inte stå egentligen, så det var ju fel, så då får man skylla sig själv. Så när det kom en sån här liten, jag tror det var från Europark tror de heter, som åker runt och jagar, sån här bil, silverfärg bil, så där gick jag upp direkt, för jag såg den, och så tänkte jag flytta i bilen så den står rätt. Då stoppade han mig på vägen i bilen, den här lille parkeringsvakten, jätteargt, och då säger han exakt så här: jag vet inte vad det är med dig, är du lat eller vill du visa upp din bil?
Ja,
och då så sa jag att jag vet inte riktigt hur jag är, om det har med saken att göra, men jag står ju fel och kommer flytta min bil nu. Han var jätteargt. Mm. Är du lat, fortsatte han, eller är du, eller vill du visa upp din bil? Och då sa jag, du, den här bilen är, finns det rätt så många i det här området, den behöver jag liksom inte visa upp. Och lat vet jag inte, men det, jag tycker fortfarande det är ointressant. Har inte med saken att göra. Vad tycker du?
Nej,
jag sa till parkeringsvakten, tycker inte du det? Nej, sa han.
Nej.
Och sen så när jag var på väg in i bilen, då gick han, tittade han på mig, gick nästan mot mig, tittade på mig jättarätt, som att han ville slåss.
Jaha.
Och den lilla jäkligen hade man ju buntat ihop, så det var inte något problem så, men det hade inte varit bra om jag hade börjat slåss med en parkeringsvakt. Och då sen efter tänkte jag, varför, jag vet, han hade ju kunnat bötfälla mig, det hade ju varit bättre straff nog, men nu såg han väl att han kanske, att det var jag, så vill han vara jävlig. Jag vet inte. Nej. Det var jag kände nästan efteråt att det var bättre att han hade skrivit ut en bot eller någonting.
Men exakt. Gjorde han inte. Hålla käften och skriva ut böter och sen gå därifrån.
Ja, jag fattar inte riktigt vad huruvida det var intressant hur jag är, för att jag stod där jag stod.
Ja.
Eller vad jag ville med det.
Nej. Du ville kanske visa ut din bil.
Ja, det är ingen som tittar på den i Bromma. Det här Bromma-målet.
Nej.
Nej. Så är det. Men det löser ju sig på något vis. Och jag kom ju billigt undan. Men det var en något udda situation.
Ja, det är ju den har man aldrig varit med om. Jag vet vad tyst du blev. Det är slut nu. Eller?
Nej, men det hackar lite på Skype här. Det hackar lite på Skype. Så och det är bara tur att det är slut nu. Mm. Eller hur?
Mm. Det här hackar inte.
Nej, men det hackar här och hackar. Det har varit och pillat på någonting. Ja. Så med detta så säger vi, det är kul att ni vill vara med oss som ni alltid vill. Och du räcker upp handen.
Ja, nej, jag säger det liksom en sån. Tack.
Ja, Olsson vinkar till er via Skype. Vi säger tack så mycket för att ni vill vara med oss. Podden är tillbaka igen nästa vecka.
Hej då. Absolut, hej.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson.